Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hallå.
Hej mina vänner.
Ja.
Välkomna. Kul. Vad sa du någonting nu?
Ja, men jag bara hakade på som en dålig rappare som liksom accentuerade det du sa genom att ja, hej.
Nisse och Manne.
Hej, ja, kära hej. Vänner och välkomna till pappapodden ja. Med Nisse och Manne.
Du höll på att säga spring snyggt.
Ja, jag var väldigt nära. Ja. Men nu så är pappapodden. Mm. Det är ju trots allt en podd som har hållit på nu i 8,5 år.
Är det det nu?
Det var en otrolig morgon för mig för att alla var så himla glada. Dels, jag tog sovmorgon. På min klocka står det att jag sov mycket bra. Mm. Det betyder att jag hade både så här bra hjärtrytm, bra puls och många sammanhängande sömntimmar utan avbrott. Dessutom så, jag brukar lämna RUT på skolan. Mm. Men jag hade sagt, deklarerat redan igår att jag inte skulle göra det utan att Sara skulle göra det. Iris hade sovmorgon till 10:30. Sara skulle lämna RUT. Vilket Rut i för sig inte visste. Men vi trodde att ingen skulle lämna henne för att hon var lite krasslig. Och vi sa till henne att du kan stanna hemma om du vill. Och det brukar hon ju verkligen vilja. Mm. Hon var sjuk i förrgår. Sen blev hon mirakulöst frisk till skolfotograferingen igår. Där hon liksom fixade håret snyggt och hade på sig en jättesnygg tröja och sådär. Mm. Så var hon sjuk igår kväll och hade väldigt ont i huvudet. Så vi trodde verkligen hon skulle stanna hemma. Men hon kom in till mig 7:00 och bara, pappa, jag går till skolan i alla fall. Skjutsar du med eller? Och då sa jag att det gör mamma. Och sen sov jag till 8:15. Helt otroligt. Ja, och sen så har jag haft så här mysmorgon med Iris där vi har pratat om jultidningar, att hon vill sälja det, och jag sa att fast jag känner mig lite tveksam så ska hon få göra det, och jag kollade upp sajten där man kan beställa. Sen nu när vi ska spela in, när jag har lämnat Iris vid tunnelbanan, så kom det en sån här jultidningskompendium.
Det är fan vad nice.
Ja. Allt bara löser sig.
Det var roligt. Jag har ju haft en mannemorgon. För att när du har hållit på och sovit och så har jag varit ute och sprungit och tagit ett bad på en naturiststrand och liksom känt solen Oj. Smeka min nakna kropp och njutit av livet liksom.
Känns fan vad härligt. Ja, hur kommer det sig att du gjorde det? Eller att du liksom ville göra det tidigt på morgonen som du inte vill göra i vanliga fall?
Ja, men det har ju att göra.
I och för sig, vi kanske inte ska överdriva tidigheten. Du sprang 8:08.
Ja. Nej, men det har ju att göra med att hur bra det är med att Jojo har börjat skolan. För när han gick i förskola, då hade han liksom ingen, då fanns det ingen liksom skarp starttid. Alltså de såg ju helst att man var där vid 9. För att i värsta fall då kunde det vara så att de hade gått iväg någonstans. Men vi ska ju, det ska ju man erkänna att alltså i våras och sådär, så 9:30 var väl snarare regeln undantag som vi lämnade. Och det innebar ju att liksom min morgon startade ju mycket senare eftersom, ja du förstår, den startade ju när han hade gått iväg så att säga. Men nu i och med att han måste bli lämnad då 10:08, 5:08, så har man ju helt plötsligt oceaner av tid till sitt förfogande. Och då idag gjorde jag slag i saken och Li gick och lämnade Jojo och jag tog bilen till Ågesta friluftsområde och sprang en runda innan vi skulle banda podden och badade lite.
Otroligt.
Nej, men det är inspirerande. Det är ju
Men du, är det någonting du kan rekommendera eller springa och bada?
Ja, gud ja.
Till våra lyssnare.
Ja, men ja, det är ju, till skillnad från i dina kretsar så är ju jag väldigt mycket för såna här, det som ni kallar för badintermezzon. Att man avbryter löpturen och badar.
Ja, men du gör ju inga badintermezzon.
Ja, men det är för att jag springer så kort nu. Alltså det känns ju, okay, om jag springer 6 kilometer.
Alltså,
men
du badar ju efteråt.
Ja. Och det har ju med 2 saker att göra egentligen då, för att bli lite extra långrande kring det här otroligt intressanta. Det är ju för att jag springer i motionsspåret som är 750 meter från, eller 1 kilometer kanske, lite drygt. Det kanske till och med, ja, en bit ifrån själva badstället. Så att jag tar bilen till liksom själva springspåret, springer där och sen så är liksom badet på vägen hem.
Nu blir jag nästan för ont i öronen av alla som raspar så ivrigt i sin anteckningsblock.
Jag vet, det är helt
så
sjukt.
Hejda er med det. Men jag ska berätta någonting som kanske får dig anledning att raspa i ditt anteckningsblock. Jag vet att du kommer prata om hur bra det är med att pandemieffekterna dröjer sig kvar. Jag gjorde
vad roligt motsatt, att du försöker den här veckan också puffa för någonting som kommer att hända sen, för att vi pratade om det innan. Jag kan säga att det var inte mycket av det som du sa förra veckan.
Nej,
inledningen som stämde sen. Men
det är någon slags Leo-tema. Det stör mig, en esprit d'escalier. Jag nämnde ju inte den faktiskt filmen som Iris och jag tyckte mest om att se tillsammans, som var Catch Me If You Can.
Oh, den är
den var ju verkligen den var verkligen perfekt att se. Alltså Gilbert Grape var ju väldigt bra, men den är ju ändå lite kanske för artsy fartsy.
För Steven Spielberg.
Att det ska vara liksom den. Ja, precis. Jätte, jättebra.
Och du vet, står det lite kort om den. Det är ju att Tom Hanks fick händerna på manuset på något vis och hörde av sig till Leo och sa så här: jag vill gärna spela i den här filmen, men jag vill absolut inte liksom ta något fokus från dig, men jag tycker att det här verkar så himla roligt. Så att det är därför liksom Tom Hanks i liksom, som är ju en av Hollywoods absolut mest välbetalda och största skådespelare, gör en roll som liksom är inte, alltså han är liksom inte den det handlar om, utan det är verkligen Leo det handlar om, så att säga. Och Tom Hanks är med i lite grann i bakgrunden.
Det
är jävla bra.
Men det handlar
faktiskt
ganska mycket om den här utredaren också. Ja, men den är jättebra, men det är också spännande att det är ju baserat på en verklig historia, och att det syns ju inte i filmen, men det var ju en svensk domare som skickade vidare honom till USA.
Ja, ja, ja.
Och Sverige hade ett stort, en stor betydelse för den där verkliga historien. Mm. För att han var ju i Paris och sen kom han till Sverige på något sätt, men någon i Sverige bestämde att han ändå skulle få komma tillbaka till USA.
Det är ju, hade kanske tagit lite mycket fokus från den amerikanska publiken om vi kom till syndens näste Sverige, och det hade varit liksom, ja, nakna bröst och promiskuösa kvinnor överallt och mycket, alltså ja, det hade inte funkat.
Ja, kul grej där att både du och jag intervjuat Inge Ivarsson apropå den svenska synden.
Mm. Det har vi.
Men jag tror min intervju var bättre, för att jag fick ju svaret på varför svenska synden uttaget existerar som en grej.
Ja, det ja, säkert.
Det fick ju inte du.
Jag kan säga så här, jag minns ingenting av, jag minns att jag var på något kontor och satt.
Vad var? Minns du var?
Nej, ingen aning.
Kungsgatan.
Alltså,
Inge Ivarsson, han var ju verkligen den som gjorde mest sån här B-softporrfilmer i Sverige. Så ofta konstnärliga, som Havets nakna vind och sådär, baserade på bra böcker och så. Och han visade någon film i Indien. Och det jag tror jag berättat där. Och sen så var den var jättelång. Han skulle visa på en filmfestival sin jättelånga film. Och sa han att den är så lång så vi kommer behöva liksom tid för en intercourse in the middle, så att publiken inte blir helt uttråkade.
Ja, just det.
Fast han menade ju intermission, att det behövdes en paus.
Just.
Men indierna då, eller det var inte indier, utan de som höll i den här internationella filmfestivalen i Indien, uppfattade det som att om en svensk kollar på en film som överstiger typ 2 timmar, så måste de ta paus för att knulla. För att annars så står de inte ut. Mm. Och då tänkte de att då är det verkligen syndens näste. Eller knullnästet. Nu kommer en man på min gata med röjsåg.
Ja.
Det känns väldigt olyckligt. Jag sitter i bilen.
Ja, 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 ja. Det är inte alls bra.
Ja, jo, men det här med pandemins positiva kvardröjande effekter. Jag kände tvärtom. Jag var i Tantobastun igår för första gången på evigheter.
Ja.
Det är ju så att jag är medlem i en bastuförening. Det är en bastuflotte. Så nu klipper de precis utanför bilen så det kan läcka in lite ljud. Ja, nej, det här var ju inte så lyckat alls. Och inomhus i Sara har något jättehögt möte så att jag kan inte vara någonstans.
Skitsamma. Det här kommer bli asbra.
Ja, det här är en bastu då i Årstaviken, en bastuflotte som är det bästa som typ någonsin har hänt mig efter att jag gifte mig och fick barn och sådär. Det är panoramafönster ut mot Årstaviken, det är liksom både stad och natur. Det är både mitt i smeten fast samtidigt väldigt avskilt. Man ser i alla väderstreck och det är en vedeldad bastu på en flotte så att man har 2,5 meter att hoppa ner i vattnet.
Också infekterad Facebookgrupp. Det är många som är arga över att de inte får vara medlemmar och hur man egentligen gör för att bli medlem.
Ja, men det är ju Facebookgruppen för icke-medlemmar som är infekterade.
Ja. Den för medlemmar förstår jag om den inte ens är infekterad.
den är väldigt lugn istället. Det handlar om mer så här, nu har jag fyllt på med ved eller det finns tänd ved nu och persikor. Och
men jag tycker det är så roligt med folk som då tycker att de har rätt och kräver. Alltså det finns ju en viss typ av svensk som är så här, det är lite, spelas ju ganska mycket av Sunes pappa i den klassiska julkalendern som är ofta förekommande i den här podden. Alltså det här, jag har betalt skatt, jag har rätt till. Alltså ja. Som att det är så här, som att den här tantobastun som är ett ganska privat initiativ, så att det är liksom, jag har minsann betalat skatt, jag har minsann rätt att när som helst gå in och basta. Ni kan inte ha eran bastu där och inte låta mig komma in med min nakna kropp och sätta mig på laven och ta del av den värme som sprids. Det är väldigt pompöst anslag.
Ja, verkligen. Ja,
det tycker jag är kul.
Nej, men det har ju varit massa olika grejer med det där. Alltså för länge var bastun helt stängd när pandemin härjade på. Men sen så gjorde de en förändring i våras som var, eller förra hösten var det nog förresten, för ett år sedan, så att man fick basta ett hushåll i taget.
Just det.
För vanligtvis är det att man får basta 12 personer åt gången och att man får ta med någon som inte är medlem i klubben också. Men nu var det att man fick basta en i taget och man fick ta med sig sin familj om man ville då eftersom man är från samma hushåll. Så att jag gick och badade med barnen och Sara och sådär, men kunde aldrig träffa någon annan och oftast var jag helt ensam i bastun. Och det är ju väldigt skönt. Alltså jag har ju aldrig någonting emot ensamhet. Jag sitter och läser min tidning och sådär och eldar i bastun. Men nu har de ändrat så att man får vara 3 personer. Man får inte ta med någon gäst utan det ska vara 3 personer från föreningen. Och jag har inte utnyttjat det här. Jag har ju firat sommar runt om i Sverige. Så igår var första gången som jag skulle vara med. Och när jag bokade in mig så var jag den enda som hade bokat in sig också. Det verkar inte vara något jättetryck på bastun. Så att jag såg fram emot att vara ensam nu också. Och när jag kom dit och märkte att det var folk där så kände jag liksom instinktivt att så här, aha, nu måste man liksom prata med folk. Det kanske är lite jobbigt liksom. Typ att jag längtade efter pandemins kvardröjande effekter, om du förstår.
Men hur kunde det vara folk där då som inte hade bokat? Det fattar jag inte riktigt. Du borde ha varit förberedd.
Nej, men jag hade inte tittat. Nej, men de bokade senare då.
Okej.
Men det visade sig ju vara, alltså, du vet att man brukar rekommendera att man ska göra sånt, inte bara sånt som känns lätt, typ så här, ligga ner och äta rulltårta, utan sånt som är lite jobbigt också, kanske ta en promenad i ösregn eller göra en intellektuellt stimulerande sudoku som är lite jobbig men belönande när man klarar det sådär.
Ja, framförallt så brukar man väl säga det att man ska utmana sig själv och gå utanför sin egen liksom comfort zone, och om det är så att man bara kan springa och inte äta prinsesstårta, då ska man ju tvärtom kanske tvinga sig själv att ligga ner och käka lite prinsesstårta.
Ja,
för att det kanske är det man behöver. Alltså man ska liksom lite grann gå emot sig själv och sina egna föreställningar.
Ja, men jag har märkt att det är lite sådär för mig med sociala sammanhang.
Ja, alltså, men det är verkligen väldigt, mannen, det kan jag säga. Alltså här håller jag med dig redan innan du har utvecklat ditt resonemang. Så är det.
Ja.
Så är du. Precis så är det.
Det är ju som att jag har inte riktigt något socialt behov för att när jag var ensamstående, då styrde jag väldigt mycket själv över mitt sociala liv. Och då var det ju att jag levde som jag brukar göra med allting annat. Att jag gjorde någonting för mycket, så fick jag nog och gjorde tvärtom. Alltså jag var ute jätteintensivt 5 dagar i veckan och hade förfester och efterfester och sådär. Och sen fick jag nog, så då åkte jag till Hudik och var där jättelänge, eller bara liksom så här var dålig på att svara i telefon och var helt ensam, och de enda som jag pratade med var hon som jobbade på Hemköp och den som jobbade på 7-Eleven liksom. Mm. Och var då helt bortkopplad från sociala sammanhang. Nu däremot när jag lever ett familjeliv så är det ju, alltså mitt grundtillstånd är ju väldigt socialt. Alltså jag pratar med, det kommer hem barn till oss nästan varje dag, flera stycken, och sen så kommer deras föräldrar och hämtar, och jag kanske hämtar från handboll där jag står och pratar med någon förälder. Jag är friidrottstränare och pratar med de andra tränarna och föräldrarna och barnen. Jag har barn som jag är social med och en fru som jag är social med. Eller hur? Det blir ju väldigt socialt.
Ja, ja, verkligen. Ja.
Varenda middag är ju sådär att det sitter med också folk som jag, eller alltså, som inte är vår familj. Olika kompisar och sånt där. Och jag tycker det är skitkul att jag som är en så pass osocial person lever ett så väldigt socialt liv. Men det gör ju att mitt sociala behov går liksom inte riktigt utanför det, utan jag ett absolut tillräckligt socialt.
Men sen är det ju också avhängigt att de där personerna, det är ju inte som att du har ringt in de där barnens kompisar och bjudit in Nej. Dem på middagen, utan de är där, och då är det ju trevligt när de är där, så att säga. Men skulle de
ja,
inte,
precis.
Och det här tror jag är en stor skillnad mellan dig och mig, skulle de inte vara där, då skulle du skita i vilket. Då skulle det skulle gå lika bra ändå, men det är som en trevlig krydda i ditt liv. Det är liksom inte som så här bröd och smör, utan det är liksom Nej. Lite oregano på pizzan. Visst, det går ju alldeles utmärkt att käka pizza utan oregano, men det blir ganska gott om man har oregano på. Så är ju det sociala för dig. Medan för mig är ju det liksom och någonting som jag har jobbat mot hela mitt liv och försökt tvinga mig utanför min egen comfort zone i form av sociala kontakter, att klara av att liksom vara själv, så att säga. Att inte ha, det är inte oreganon för mig det andra, utan det är ju mer själva pizzan då, om man säger.
Ja, just det. Nej, så att därför så kan jag, fast jag vet så här på något vis att men det här kommer bli härligt, så kan jag känna att jag att i mitt grundtillstånd så vill jag hellre sitta ensam i bastun än med folk. Men du skulle känna tvärtom då förmodligen.
Ja, alltså det både och, ska jag säga. Men jag tror som mycket annat med dig och mig så har ju livet suddat ut gränserna och fört oss på, till viss del närmare varandra. För nu är ju jag i väldigt mycket behov av att vara ensam. Men det är ju liksom någonting som alltså som jag har lärt mig att vara också, som jag då tror att jag, alltså jag har helt enkelt utmanat mig själv så mycket när det gäller det här sociala, så att jag liksom har kommit ut på andra sidan som en person som trivs väldigt bra med att vara själv, så att säga.
Skönt, då kanske du är frisk, skulle jag säga.
Ja, men så att jag tror att det hade nog varit både och där i det fallet.
Ja. Nej, men sen så, men jag vet ju att den kvinna som är där är en person som jag tycker väldigt mycket om. Så att det där gick ju över snabbt att vi började prata, och jag märkte snarare liksom hur mycket jag har saknat den här oreganen utan att ha någon som helst aning om det. Ja. Jag trodde att det gick exakt lika bra utan oreganen. Men även om det är lite mer ansträngning såklart, det är lite mer tuggmotstånd. Mm. Det är lite mer gå över Västerbron i regn. Men det är ändå väldigt så här, stimulerande att prata med henne. Jag har inte träffat henne på 1,5 år. Förut så bastade vi tillsammans flera gånger i veckan. Och sen så kom det in en man som såg väldigt, väldigt, väldigt fridfull ut. Som hade ett stort skägg. Och som hade en så här kropp som såg enormt funktionell ut. Den var muskulös och den var smal. Men den var liksom inte överdriven. Den var liksom inte tillverkad för att se ut på ett speciellt sätt. Utan den såg bara ut att vara en funktionell kropp som jobbar och håller på. Och
lite som sådana såg, vad heter det, skogshuggare förr i tiden. Alltså om man tittar på gamla
precis.
Bilder. Otroligt seniga och starka. Men det är ju inte för att de har hållit på något gym. Utan det är bara, de har slitit.
Så såg han ut. Och så sa han, ursäkta, är det okej om jag är naken? För jag har glömt min sarong. Själv sitter jag med en så här sarong som jag kan bada i också. Så att jag är typ som naken, fast jag döljer mina könsdelar. Men så sa...
Ursäkta, är det okej om jag sitter naken? Jag har så fruktansvärt stor kuk. Så det finns ingenting som kan dölja den.
Just det. Mm. Nej, så sa han inte. Men då sa vi, och framförallt den här kvinnan, att
gärna.
Absolut. Nej, så sa hon inte. Hon gillar inte att man ska hålla på och dölja sig med kläder så mycket och grejer. Och hon gillar helst bäst att vara naken. Och så satt han sig i den liksom mest liksom viga skräddarställningen som man någonsin har sett. Du vet att han korsade sina ben och hade liksom typ tårna petat sig i öronen med ungefär.
Aha.
Och så, alltså han var så vig.
Och då förstod du att du, det här har jag saknat så mycket, kände du då? Att titta på någon
som... Ja, det, ja, men när vi började prata, han såg så jävla upplyst och fridfull ut också. Okay. Och sen visade sig, nu ska jag försöka berätta det utan att det här är så spektakulära saker som jag kommer berätta om honom. Så att någon kanske kommer förstå vem det är.
Mm.
Men han berättade att han hade levt ett liv där han, du vet, jobbade väldigt mycket och hade någonting så här arbetsmässigt som efterfrågades väldigt mycket. Så han jobbade på olika bolag och startade upp olika bolag och sådär. Och blev ekonomiskt oberoende men var ganska olycklig och otillfredsställd. Och livet kändes som ett enda ekorrhjul. Mm. Med de här i och för sig stimulerande jobben men alldeles för mycket jobb och sådär.
Mm.
Så att för 3 år sedan så bestämde han sig bara ganska impulsivt för att säga upp alla uppdrag och sätta in pengarna i någon investeringsfond så att det skulle ge avkastning och bygga en campervan.
Mm.
Du vet, en van som är inte så stor, alltså den är så pass liten så att man får stå på en vanlig parkering, men han beskrev den som att det var som en liten lyxsvit på hotell. Mm. Han hade också en sån trådlös dieselvärme så han kan höja och sänka värmen från sängen och sånt där. Det var ganska liksom ambitiöst.
Men han har byggt för... den, det är liksom inte någon av de här Volkswagens eller Mercedes.
Nej, han har byggt den själv. Okay. Mm. För att han är intresserad av sånt och har jobbat med batteriteknik och hans pappa är byggingenjör och sånt där. Så att han har liksom rätt bakgrund för att göra ett väldigt bra bygge.
Mm.
Och sen så flyttade han då från Söder till Öland. Och när han inte varit på för att han ville vara nära sina föräldrar. Det var för 3 år sedan. Mm. Nu kom en gräsklippare också utanför här. Utanför, direkt utanför bilen. Ja, men sen så han åkt runt med den där, sin campervan. Och sen så har han bott nära sina föräldrar. Och sen har han inte jobbat överhuvudtaget. Alltså inte en sekund på 3 år.
Nej.
Men han har... utforskat sånt som han är intresserad av. Dels har han på jättemycket med yoga, vilket syntes.
Mm.
Och sen så har han hållit på med resor till Sydamerika, olika psykedeliska experiment.
Mm.
Och...
där förstår jag att du nappade på den,
ja, verkligen.
På det samtalsämnet.
Ja. Och sen så har han varit med, beskrev att han varit med i någon sexsekt.
Vänta, okej, nu. Ja, ja. Mm.
Och sen så berättar han också om att han var med, du hörde väl om tantralägret i Värmland?
Ja.
Hörde du om det? Ja, jag tror de flesta nästan har hört det, det var ju på riksnyheterna, men det var ju tantraläger i Värmland där alltså folk såklart var väldigt nära varandra, var väldigt intima med varandra och alla på hela lägret fick covid.
Mm.
Vilket var problematiskt för det gjorde att det här var ju nära norska gränsen så att det stängdes ner och gränsen stängdes och så att lokalbefolkningen här var ju väldigt arga över att det kom tantramänniskor från hela Sverige och spred corona.
Mm.
Men han alltså beskrev någonting som jag har inte fattat det, men så var det såklart att det var ett 60-tal personer då.
Mm.
De skulle bli ännu fler, men jag tror läget kanske inte hade börjat helt eller att det var fortfarande folk på väg. Eller så. Men de blev ju isolerade, de fick ju inte röra sig någonstans. Så de hade ju fortsatt sitt läger. Fast folk fick handla till dem, typ kanske att ställa maten och grejerna vid grinden och sånt där. Men de som inte var för sjuka för det hade ju liksom världens mest fantastiska läger där de verkligen var mer avskilda än de hade kunnat föreställa sig att de skulle vara.
Jajaja.
Och där de delade en så här djup upplevelse tillsammans av att vi är sjuka tillsammans och vi tar hand om varandra och vi kanske har lite sjuksex och sånt där. Det sa han inte, ska jag säga. Ja. Men alltså, det är ju en novell. Folk som är instängda på tantralägret för att de har covid.
Mm. Ja, men det är så mycket det där.
Mm.
Som är... ja.
Och sen när vi stod och pratade om det här så körde en bil förbi.
Mm-hmm.
Det är ju inte något konstigt att en bil kör förbi. Men den här bilen körde förbi i vattnet.
Ja, men det är ju lite konstigt att det kör förbi en bil eftersom det är där det ligger och det är ingen bilväg där. Alltså det är ju en gångväg bara, så att även det hade varit konstigt.
Nej, men, precis. Men det här var en bil som körde i vattnet, på djupt vatten. Mm. Alltså en helt vanlig så här 90-talsbil körde i vattnet. Mm. Alltså de har ombyggt till en båt.
Det var en Volvo, var... typ 240 eller någonting sånt.
Nej, det var en Renault.
Det var en Renault.
Ja, men nära nog.
Mm.
Men så allting var väldigt så här märkligt med det här samtalet. Och sen så skulle jag iväg och han tog mitt nummer. Och jag ska få kolla på hans campervan. Och vi ska prata med varandra om saker. Det var ju helt otroligt. Jag hoppas att jag inte lämnat ut honom på något vis. Det här var ju en och jag nämner inte hans namn. Och sen någon kanske kan lista ut vem det är. För det är inte så jättemånga som har levt exakt precis det här livet. Men det... Alltså när man känner det här mot... Ah, fuck, jag skulle kanske varit ensam och läst i min DN. Och sen så... är man med om att träffa såna här människor.
Ja.
Återigen så är det ju så att man måste kanske göra något som inte, man ska inte göra våld på sig själv, man ska vara lite obekväm.
Men vad ska ni prata om? Alltså är det campervans eller är det tantrasex? Vad tror du?
Alltså jag tror mycket att det är män och sex. Alltså hur mansrollen gör det svårt för män sexuellt, för att många män är kanske lite stela och inbundna och komplexfyllda och sådär.
Det ska ni prata om?
Ja, det tror jag. för det är någonting, jag kan inte reda för allt vi pratar om, men det tror jag, för att han där har han lärt sig ganska mycket.
Ja. Men är det inte lite att ni sitter
och jag har ju skrivit om...
För att ni, är det inte lite att ni sitter i en ekokammare då? För det känns ju som att där är ni på samma sida, så att säga. Ska ni sitta och bara berätta för
Du tänker att jag borde hitta någon nu, ta det till nästa nivå, att fan vad obekvämt att sitta och prata med den nazisten i bastun. Men det är ju helt rätt.
Ja, just det.
Jag ska gå hem till den nazisten nu och prata. Det kommer bli, nej jag vet inte. Alltså det är väl obekvämt för mig tillräckligt att gå, om jag går hem till en person. Och han vill kanske starta någon verksamhet som har med det att göra. Jag har ju hållit på en del med sex. Så det var mer så. Alltså inte att jag har hållit på och haft en massa sex, utan att jag har jobbat med att prata om det och skriva om det. Och så. Så det är otroligt, va?
Ja, det här,
bra, eller
hur? Ja, men jag älskar allt jag hörde med det här. Jag ser fram emot att höra mer om när du är på såna tantraläger.
Ja, men alltså jag tror, alltså det är så lätt att göra sig löjlig över det, och det är ju min ryggmärgsreflex. Men fan, jag skulle ju trivas skitbra. Jag tänker också på att åka på så här ayahuasca-läger.
Ja, men det vet jag att du gör.
Att jag gör? Nej, men jag har inte gjort det.
Nej, men att du längtar efter det. Mitt problem med såna tantra sexläger och sånt där är ju... Det finns ju många problem med det, apropå att utmana sig själv och så vidare. Men det är ju jag har aldrig... Och nu kan ju du säga emot mig hur mycket du vill och så vidare och tycka att jag är en tant och alltihop. Men jag har aldrig träffat någon som jag tänder på som håller på med sånt där. Och det är ju ett problem för mig. För att jag har ju problem att ha sex med folk som jag liksom inte går igång på.
Vänta, så du vill åka på tantraläger... Men du är bara rädd att du inte ska träffa någon som är attraktiv?
Ja, jag vill åka på tantraläger med folk som...
Men hur många har du träffat som åker på tantraläger?
Alltså, om jag ska räkna upp allihopa... Nej, men jag kan väl inte säga... Det är inte som att alla presenterar sig som sådana. Men de som jag har kommit över, som har figurerat i sådana sammanhang, har liksom inte överhuvudtaget varit... Det är lite samma sak med swingers-grejen. Att det liksom är... Mm. Att man kan ha en bild av porren och av liksom lite annat så här fantasivärld. Att det är så här, fan det skulle vara lite hett. Men sen så bara... så ser man något reportage i tidningen om vilka som faktiskt håller på med sådana. Och så blir man ju jävligt... jävligt less bara.
Oh, det är så ytlig. Mm. Han var i alla fall, och den här mannen var i alla fall väldigt attraktiv.
Mm. Ja, men det är inte honom jag ska ligga med. Det är tråkigt.
Mm. Ja, men då,
jag måste utmana mig själv.
Absolut.
Ligga med fula killar.
Ja, absolut. Men i alla fall, det man kan konstatera är då så här, att jag ska ta mig lite utanför min comfort zone, och jag kanske... Bara det, nu när jag har bastun så räcker det också. Så att det är väldigt bra att jag behöver inte gå över ån efter vatten.
Men apropå det här med comfort zone,
bara så räcker det.
Alltså, ja. Slå mig nu att, alltså, en viktig grej med att ta sig utanför sin comfort zone, alltså ett steg i den riktningen, det är ju att faktiskt göra klart för sig själv vad som i helvete är ens comfort zone.
Ja, är det?
Ja, att man liksom så här tänker efter, varför gör jag vissa saker? Är det för att jag gillar det? Eller är det för att jag förväntas göra det? Eller alltså att det liksom är, att det ligger i så att säga någon slags dekorum, att det är så här man ska bete sig. Alltså att första steget är ju att komma fram till varför man agerar på ett visst sätt. Om det är så här, är det här någonting jag trivs med eller någonting jag inte trivs med? Och ofta så kan det ju vara sådär att vissa grejer som man gör kanske egentligen inte är sådana som man trivs med. Och det är därför det handlar om att utmana sig själv.
Fast det håller jag inte riktigt med om, för att jag trivs ju jättemycket med att inte ha organer på pizzan. Det är först när jag har det som jag märker att Jävlar, jo, men det där var en krydda som smakar gott, jo, i munnen, som jag saknar. Så det är inte att jag är missnöjd med det jag gör, utan mer att det är någon slags förhöjd känsla att göra lite annorlunda med väljer, jo, men, för det mesta.
Man är, alltså du är inte norm. Alltså du är...
Okej, men jag ska berätta om... Jag gick otroligt mycket utanför comfortzonen. För det, ja, här men, har ju varit...
Jag måste ju få avsluta det här nu innan du går vidare.
Ja, ja, förlåt.
Alltså, alltså folk som lyssnar på det här nu och som är pappapodden personer, de... Jag tror att alltså, majoriteten av dem är liksom inte som du. För att jag menar, du går ju utanför din comfort zone och är väldigt på det klara med vad du tycker om och vad du inte tycker om. Och du på många sätt struntar ju i vad majoritetssamhället tycker om olika saker. Alltså du lever ju ett liv som ju är få förunnat, inte bara liksom för att det är få förunnat, men också för att du är väldigt klar över vad du tycker om och vad du inte tycker om. Och då är det ju ganska enkelt att gå utanför sin comfort zone. Men jag tror att väldigt många lever sina liv alltså utan att överhuvudtaget reflektera över varför de gör på vissa sätt, utan de bara gör saker av hävd. Och då tror jag att det är jätteviktigt att först komma fram till vad det är man tycker om och vad man inte tycker om. Och sen, och det innebär nog att man kanske avfärdar en hel del av det man till för stunden håller på med och testar lite andra grejer. Men det är liksom en annan grej än det du håller på med.
Att man utmanar sin comfort zone hela tiden. Att först går man upp på morgonen fast man hade velat ligga kvar i sängen. Och sen så har man en jättestökig frukost och man knappt hinner få i sin macka med sina barn fast man hade velat äta en macka. Mm. Och sen så lämnar man dem fast de absolut inte vill bli lämnade.
Och man själv kanske går man till med
ett... Ja, och sen går man till ett jobb som är fruktansvärt tråkigt.
Ja.
Och det är tandläkarväder ute och man får skälla chefen. Mm. Ja, och sen så bara fortsätter det så där. Och första gången man inte utmanar sin comfort zone är när barnen sover och man ligger i soffan en timme och äter den där biten prinsesstårta.
Exakt.
Men jag gjorde en jävla utmaning av comfort zonen. Jag vet inte, jag berättade ju för några år sedan om hur stort det var när jag åkte på ett träningsläger till Spanien. För att det är liksom så traumatiskt för mig från barndomen med att åka på liksom läger med främmande människor och göra saker med folk jag inte känner och sådär.
Mm.
Och den gången då i Spanien så var det här som en, jag såg det som en jättestor bedrift. Det var för 4 år sedan. Men jag såg till att få ett eget hotellrum.
Just det.
Nu åkte jag på ett läger men hade delat rum med en person som jag absolut inte kände.
Mm.
Och när vi kom in i rummet så... Eller först kom jag till rummet. Jag kom dit först och blev jätteglad för att det var ingen där. Så tänkte jag att jag kanske fick ett eget rum i alla fall. För det var en dubbelsäng.
Mm.
Och jag hade svinbråttom iväg för jag skulle iväg och cykla. Så jag öste ut hela min packning över hela rummet för att hitta rätt saker. Sen stack jag iväg. Sen när jag kom tillbaka efter cykelturen så bara, det är någon i badrummet. Och sen så visade sig att jag skulle dela med en främmande man och att vi hade en dubbelsäng.
Men då måste jag fråga, var det här någonting som du gjorde för att du ville stå utanför din comfort zone, eller var det här någonting?
Nej,
det var det som
det var någonting för att jag var snål. För att det hade kostat 1000 kronor extra om jag hade tagit ett eget rum eller så. Men även det här gick ganska bra. Ja, det är om comfort zone.
Men
där var det kanske inte en förhöjd upplevelse.
Här är ändå, nej, men, du skulle helst velat vara ensam.
Han var jättetrevlig och ja, det hade jag väl. Men det var, jag hade inte fått kommit så nära honom annars.
Nej, men jag, för att här är ju liksom du och jag lite lika också på så sätt. Man, där någonstans går väl gränsen. Alltså jag är gärna, jag är ju inte ens... Alltså du och jag har ju aldrig delat rum när vi har gjort någonting.
Nej.
Alltså och det är väl, det är liksom det är ju rätt nice att slippa det alltså. Det är rätt skönt att ha ett eget rum. Jag vet inte, där
det känns
där jag
har kommit en bit i alla fall i livet
med vad jag vill själv, att det är den comfort zonen är jag inte jättesugen på att utmana.
Nej.
Men visst, men vad kul att det gick bra för dig, att du fick en vän för livet.
Ja. Mm. Verkligen.
Tantra sex, frågetecken.
Vi var lite för trötta just den här gången. Kanske sen.
Sån här, vad heter det? Vaska gamma, eller vad heter det?
Ayahuasca.
Mm.
Ja, nej, faktiskt inte det heller.
Nej.
Nej. Okay. Bara lösgodis.
Mm-hmm.
Och jävligt mycket, du vet, sportdryck och gels.
Hade ni liknande lösgodis smak?
Nej, helt ärligt så åt jag min påse själv. Så jag vet inte. Ja, jag gjorde också så faktiskt. Det var ju inte så himla liksom open-minded och fint, utan jag gick ner till receptionen och sa, vi har råkat få en dubbelsäng. Vi ska ha 2 enkelsängar. Även de enkelsängarna stod ju bredvid varandra, så att som tur är har de inte hört av sig från hotellet än. De kan inte varit glada när de upptäckte sen att jag möblerade om hela rummet. Alltså, vet jag bar skrivbordet till en sida. Jag bar runt alla möbler så att jag kunde sätta sängarna i så olika sidor av rummet som möjligt. Så att jag verkligen möblerade om allt. Så att det var, jag känner mig kanske inte så här jättefridfull och open-minded och tantraktig just då.
Vad sa din rumspartner om detta?
Ja, men han var ju överlycklig över detta såklart.
Ja, vet du det?
Ja, det vet jag verkligen. Alltså, han var väl exakt som jag, att han ville spara 1000 spänn, men absolut inte sova med någon främmande dude med, som är ris i kistan.
Ja.
Så tror jag de flesta är faktiskt.
Ja, för mig, alltså där hade ju inte, hade vi delat rum så hade vi kunnat ligga bredvid varandra, för jag hade liksom inte, det hade inte jag brytt mig om.
Men, jag, ja, men grejen för mig också, du är ju annorlunda, jag är ju extremt känslig sömn.
Exakt. Ja, men detta om detta, gå vidare nu. Jag vet att du utmanade dig själv ännu mer på den här resan. Det var inte bara hotellrummet det handlade om.
Jaha, men ska jag prata hela avsnittet?
Nej, men var du färdig där eller?
Nej, men jag kan ta det nu om du vill.
Nej, men det är lite kort bara. Alltså att du var sämst, det är ju alltid kul
att okay, ja, men för det är också lite grann kanske att utmana sig själv. I den här, jag var på med A Block, de gör olika cykelläger. Det är också en term att göra en utbrytning. Att man bara kör och kör och borrar in sig, lämnar en klunga och sen så vinner på det sättet. Mm. Någon slags solo-utbrytning är det. A Block.
I skitvärlden så är Johan Olsson, när han vann 5 milen där, på VM det mest kända. Men då kallas det inte A Block, då kallas det ju för utbrytning bara.
Ja. Okej, okay. Jag skulle på cykelläger med A Block i Kalmar, och det skulle jag för att A Block är de som har team mustasch. Det här är nog inte berättat, men jag ska cykla i övermorgon, och när ni lyssnar på det så har det redan hänt. Då ska jag cykla med team mustasch runt Vättern. Ett gäng som, det finns 2 team mustaschgäng, ett som ska cykla på 7:30 och ett som ska cykla på 9 timmar. 7:30 då håller man väl i snitt 42 km/h, och 9 så håller man i snitt 35 km/h.
Vad folk håller, cykla alltså bättre förut eller har en jämförelse, alltså vinnaren av Vätternrundan, vad snackar vi för snitthastighet där ungefär?
Det är ingen tävling Vätternrundan.
Ah, okej, okay, men om man säger att man
skulle... Är de snabbaste gängen, de kommer nog vara snabbast på 7:30.
Okay.
Så det är väl det, den snabbaste tiden någonsin var Team Mustache, tror jag, som cyklar på typ 6:40. Men det är på den gamla bansträckningen. Och det här ska man veta om man har cyklat förut eller har någon morfar eller fru eller pappa som har cyklat. Att förut var det 30 mil, nu är det 31,5. Och det är dessutom, förutom att det är längre nu, så är det en svårare bansträckning. Så att de gamla tiderna är väldigt inaktuella. Men om man cyklar på 7:30 nu så tror jag att man kommer vara snabbast. Eller det kommer nog inte finnas en snabbare gäng, utan det är nog där det ligger ungefär, om man ska vara snabbast.
Varför är det ingen tävling?
Det vet jag faktiskt inte varför det inte är en tävling. Det är ingen tävling bara.
Det är jättekonstigt.
Ja, ja. Men allt är inte tävling. Nu kommer lövblåsen. Fan vad mycket olika verktyg de har. Först då röjsåg, sen gräsklippare, en klippo. Jag har själv en likadan. Och nu är det lövblåsen som körs. Lite miljöljud från Rebeckagatan.
Underbart.
Ja, jag vet ju ingenting om så här min cykelkapacitet. Så jag har ju frågat min vän David Alledal, din frus gamla kollega, om vad som är rimligt. Och han har sagt 9 timmar. Och det låter ju helt sjukt att man ska cykla 9 timmar med 35 i snitt, vilket ju då innebär att man ska cykla snabbare egentligen eftersom man stannar några gånger. Men han säger att det är så då får jag ju liksom lita på det. Men då kände jag att jag måste vara på läger och cykla med de här lirarna som jag ska cykla med sen. Och då skulle jag cykla fredag, lördag, söndag i Kalmar och runt omkring. Och det regnade så jävla mycket så att jag har aldrig varit ute i sånt regn och väder förut. Om man inte har, du vet, överraskats av det i Thailand eller så. Och då har det ju gått över efter 30 sekunder liksom. Men nu regnade det ihållande både fredag och lördag. Och i löpning är det annorlunda. Där springer man ju även om det regnar. Men i cykling gör man liksom inte det. Alla cyklister är solvädercyklister. Om det är en dålig prognos, då ställer man in passet och kör inomhus istället. För det är så pass otrivsamt att cykla i regn. Det kan också vara farligt liksom.
Ja, det blir halt.
Ja, så att det är ingenting som folk gör. Om man inte har då ett läger. Eller om det är en tävling som råkar infalla när det är regn. Så för många så var det en helt ny erfarenhet. Och det fanns 3 olika grupper som skulle cykla i olika fart. Från den långsammaste till den snabbaste. Och jag tänkte då att jag måste vara med den snabbaste för att jag skulle träna på att cykla fort nu inför Vättern. Samtidigt kände jag mig lite osäker för att de såg så jävla starka ut i den här gruppen. Och dessutom så kändes det läskigt för jag har cyklat så lite klungcykling. Jag har inte gjort det sedan den 19 juni.
Nej,
jag har gjort det kanske 5 gånger i mitt liv. Medan alla de här, oavsett grupp, även de som är den långsammaste gruppen, är ju med i cykelklubbar och har liksom cyklat 100 gånger i klunga minst. Mm. Fast jag har cyklat 5 gånger i klunga. Så att jag tänkte att det kanske är oansvarigt att vara med i den snabbaste gruppen. Så jag börjar i medelgruppen.
Ja.
Och då gjorde jag det och slogs av att, vad fan, det här går inte så jävla långsamt ändå.
Nej.
Och jag slogs också av att jag var inte bäst i den gruppen. Det fanns några som verkade bättre än jag. Ja. Vi gjorde några så här segment där man fick tävla.
Just det.
Och då kom jag kanske 5:a av typ 20 pers.
Ja.
Om ens det. Jo, men något sånt. Det fanns liksom starka cyklister där som inte tyckte att de skulle vara i snabbaste gruppen. Och nu skulle vi mycket långsammare än vad vi skulle göra på Vättern. Och sen så kändes det där bra. Så jag cyklade med den gruppen nästa dag också.
Mm.
Fast jag, det kändes ju som ett litet nederlag. För att jag borde ju gått upp i grupp, tänkte jag. Och nu fick jag självförtroende. För vi höll 30 snitt över hela dagen fast det var så regnigt. Och jag hade i snitt 120 i puls. Vilket för mig är väldigt lågt. Det är 60%. För jag har 200 i maxpuls. Mm. Så det var ju på gränsen att man ens kunde logga det som träning. Även om i vissa backar eller vissa när jag låg först så kunde det vara lite jobbigare. Men för det mesta var det väldigt, väldigt lugnt. Så nästa dag på söndagen, då bestämde jag för att jag skulle byta grupp. Och jag var lite nervös. För det var en tjej som hade cyklat med vår mellangrupp först. Mm. Sen hade hon bytt upp till den snabba gruppen. Och hon berättade att redan när hon cyklade ut från stan i början så behövde hon bli puttad i ryggen.
Mm-hmm.
Och sen så hade hon gråtit ganska mycket för att det var så jobbigt.
Jaha.
Att cykla den gruppen.
Okay.
Och det var en tjej som ändå tränar 15 timmar i veckan.
Mm.
Och sen så...
Men gråta i en klunga där ni cyklar känns ju väl lite som att det är utanför din comfort zone. Så det kan ju vara bra.
Det kan verkligen vara utanför min comfort zone. Och jag kände ju det. Alltså allt hela helgen var utanför mitt comfort zone med att... Utom middagarna som är helt underbara. Men att då cykla i regn, att bo med någon kille som jag inte kände. Att cykla i klunga som jag aldrig gör. Och nu att byta upp mig. Så det var ju som att, att jag fantiserade om att bara sätta mig i bilen och köra hem. Det kunde jag ju göra. Mm. Det är ingen som hade brytt sig liksom. Men jag körde därför med den här gruppen. Och det var, fast det bara skilde några kilometer i timmen, så var det så här väldigt stor skillnad. Framförallt så är det så, att man är ganska många. Och sen när man svänger, det var många svängar och så där, då dras det ut. Så att om man ligger långt bak i klungan så blir det ett glapp.
Mm.
Och det glappet måste man jaga igen.
Just det.
Och alla de där glappen var så här, kostade rätt mycket att jaga igen. Och sen så var det, eftersom den sista dagen, så var det olika segment där vi skulle spurta.
Mm.
Första segmentet då, så alltså de bara flög iväg, och hon som hade gråtit, hon var liksom långt före mig, och jag kom bara, alltså verkligen tok sist. För det blir ju som en dubbel bestraffning, alltså om man är sämst så kommer man ju sist, men om man är så sämst så att man tappar hjulet framför, då blir man ju ytterligare sämst, för att man vinner så mycket på att ligga bakom någon annan.
Och när du nu slänger med såna härliga cykeltermer som tappa hjulet framför, det handlar inte om att du tappar ditt hjul, utan det handlar om att du ligger bakom en annan cyklist ganska nära, och då ligger liksom...
Exakt. Helst ska man ligga 30 cm bakom, då sparar man jättemycket kraft. Alltså ja. Då sparar man 28% eller någonting. Mm. Så nära kan man inte riktigt ligga i det sammanhanget, men man kan ändå spara rätt mycket genom att ligga nära. Så det blir liksom som en dubbelbestraffning att både vara sist och att sen tappa hjulet. För då kommer man tappa jättemycket, och att ta igen det blir nästan övermänskligt. Mm. Man måste liksom hålla ihop. Ja, sen så blev det några fler sådana här segment, och då kom jag också sist, men lyckades ändå komma in samtidigt som de andra som var sist, om du förstår.
Ja, ja.
För det var ju en utspridd grupp. Det var ju några som skulle cykla 7:30-gruppen. De var ganska många som har vunnit olika SM-guld och sånt där. Och det var liksom, det var en del elitcyklister med. Och sen så körde vi lagtempo, eller som en belgisk kedja. Och då gjorde jag, dels så drog jag sönder vår grupp. Att de sa så här: nu ska vi cykla 40 km i timmen.
Mm.
Men att när jag kom upp i vänsterledet och var den som drog, det gör man ju bara 10 sekunder i en belgisk kedja. Så märkte jag, kollade ner på fartmätaren, bara oj, 48. För att man blir övertaggad. Mm. Sen så snurrar runt, så när man längst ner, där sitter det som en chef eller grindvakt som har koll på kulungan och själv inte roterar med, som bara, du får inte cykla så där hårt.
Argt liksom. Det där var dumt.
Ja, nej, inte argt. De var jättesnälla.
Ja.
Ja, men så då var inte nog med att jag då var liksom sämst på att cykla. Jag var sämst på att inte dra sönder kedjan också. Ja. Men sen så flöt jag in i det bra. Och Det var bara det att, att det var ju så jävla hårt att cykla över 40 km i timmen i en belgisk kedja. Mm. Det var helt otroligt jobbigt. Men återigen här så var det, jag cyklade bara 7 mil med dem, sen bytte jag grupp för att jag skulle köra hem till Stockholm sen och var rädd att jag inte skulle kunna liksom stå på benen. Men det var ju också så här en jättekick att cykla med så snabba cyklister.
Just det.
Som var mycket bättre än jag. Och det var speciellt för att eftersom jag alltid var sämst på olika idrottssammanhang när jag var barn och kom sist, så har jag undvikit det i hela mitt liv fram till nu. Mm. Fram till nu har jag sett till att jag aldrig har varit sämst och sist i något som helst idrottssammanhang. Utan jag har alltid haft marginal ner till jumboplaceringarna. Så därför var det ganska så här, stort och utvecklande att jag var med.
Men vad då när du här lyfte tungt, var ju du sämst?
Absolut inte. Det var jag aldrig.
Uh-huh.
Eller vadå? Vad, berättade
ja, men jag fick för mig att du berättade då om att du var så dålig, att alla var så bra på styrkelyft och du var liksom, kom där och så var dålig bara.
Nej, det är nog din bild i huvudet som du gärna
men
tror.
Alltså, men du har ju en förmåga att måla fram dig själv som dålig i alla olika sammanhang.
Tycker du? Nej, men för där, så var jag ju väldigt noga med att inte vara sämst. Jag hade ju tränat på gym i flera år för att våga gå ner i den där källan överhuvudtaget. Ja. Så när jag kom ner dit så var jag ju ganska duktig redan.
Ja.
Så att jag var nej, det var, jag var absolut inte sämst.
Så låter det nu alltså, men då minns jag tydligt hur
alltså du tror att om några år kommer jag berätta om hur duktig jag var i den snabbaste gruppen på cykellägret.
Men ja, nej. Du är sämst på tantra 6. Jag var så dålig, jag kom direkt.
Nej, lyftningen hade jag verkligen. Nej, men sen var det ju vissa saker som jag gjorde fel såklart i lyftningen. Jag gjorde touch and go marklyft, det vill säga att jag inte med en helt död start, utan jag studsade mellan repetitionerna.
Ja, du har ju, du var ju värdelös.
Ja, verkligen. Men vad gäller vilka vikter jag lyfte och sådär, så låg jag väl ganska bra till. Nej, så här, det här är nog första gången som jag är sämst och ändå så här ganska glad och stolt över det. Det som är lite tråkigt är ju dock att jag åkte ju på det här lägret för att bygga lite självförtroende inför Vättern.
Mm.
Men något sånt har ju absolut inte. Utan för det som har visat sig nu, för jag har ju ändå tänkt liksom att jag är en ganska vältränad person som nu har ändå cyklat 600 mil i år.
Mm.
Det är ju jättemycket.
Ja.
Men nu visar det sig att det finns ju så många nivåer av cyklister. Mm. För att det fanns ju folk på min nivå i den här gruppen. Som, det var den sämsta. Och några som var ungefär som jag, fast lite bättre. Kanske 5 pers. Sen fanns det liksom 10 pers som var i något mellansegment. Som var betydligt bättre. Alltså på en annan planet. Men sen i samma klunga fanns det ytterligare kanske 5 personer. Som var i en helt annan planet än de som var näst bäst. Liksom, som var omänskligt bra.
Ett helt jävla solsystem av cyklister.
Ja, det var ett helt solsystem i en klunga, och då ändå Sverige ett skitdåligt cykelland och ingen var liksom proffscyklist på heltid eller så. Så att ja, då förstår man att det finns väldigt bra cyklister och att jag är en väldigt dålig cyklist.
Mm.
Så att det känns, därför är det ju ganska mycket utanför min comfort zone att cykla tillsammans med folk på lördagen. Jag har märkt nu hur lätt man kan flyga av och så.
Just det.
Så kanske att man bara borde satsa mer på tantra-grejen.
Där kanske du är bra från början.
Ja, ja, men det tror jag är bättre förutsättningar där. Ja, man vill ju tro det.
Men kul att du har utmanat dig, din comfort zone.
Men vad hemskt att du trodde att jag var så dålig på lyftning i början.
Ja, ja, men det är bara att det var liksom så som du har lagt fram det. Att det var, du var där på, vad heter det? Södra TK, och alla var liksom i 70-årsåldern och var jättestarka och fick hjälpa dig, och du var som ett litet barn så, i deras liksom.
Ja. Ja, nej. Ja. Nej, det känner jag inte annars.
Nej.
Men, sen ja, men däremot så var det ju där också, fanns det ju folk som var, där fanns det ju inte bara folk som, alltså det skillnad från cyklingen nu, där fanns folk som var på SM-nivå, så fanns det ju folk på Södra TK som var på VM-nivå, så det är klart att jag är mycket sämre än dem. Mm. Men där fanns det ju rätt många som lyfte betydligt beskedligare vikter än jag även redan från början. Så
men det
var
kanske är så att du också jämför dig med dem, alltså VM, alltså i olika sammanhang, medans
att jag kräver att vara en VM-person.
Ja, men lite att du pratade ju om att, så här, att när du är 70 plus då kommer du typ vara elit, SM så här, veteran.
Ja, just det.
Då kommer du pika.
Det var en förhoppning med det.
Mm. Och så, men jag tycker att det är kul att följa typ folk som satsar på att klara av att springa en mil och sådär.
Liksom, vilka följer du då?
Ja, det är en speciell person bara, som jag inte tänker namnge.
Okay.
Ja, men som jag kommer att tänka på nu, att det liksom är, det är mer, då kan jag känna så här, ja, Ja, men det är bra. Kör på där.
Efter lördag, då kommer jag inte utmana någon enda comfort zone på jättelänge.
Precis,
tills jag går till bastu nästa gång typ, i alla fall.
Ja.
Som är början nästa vecka.
Vi ska ju spela in tillsammans i studion nästa vecka, har vi bestämt. Det är ju lite comfort zones utmanande, för det har vi inte gjort på länge. Det kanske blir jätteblygt och tyst när vi ser det.
Ja, verkligen.
Jag har en fråga, två frågor egentligen till dig.
Kör hårt.
Som vi liksom får runda av lite grann med, kan man säga. Det är att om vad du tycker om det här. Jag och Li är ju någon slags arbetskamrater nu, kan man säga. För nu har hon landat i att hon jobbar hemifrån 3 dagar i veckan och är på skolan 2 dagar i veckan. Och då när man jobbar hemma, då är man ju någon slags kollegor ju. Jag sitter inne på kontoret och hon sitter i köket. Och så här, man äter kanske någon lunch ihop och man så här, ja du vet, och så vidare. Men hon gör ganska ofta, alltså kaffe, men då gör hon neskaffe till sig själv bara. Och då, alltså det är väl inte en schysst kollega som gör så? Eller är det att det är så det funkar när man är på jobbet? Då går man ju och tar bara sin kaffekopp i kaffeautomaten liksom. Då gör man ju inte att det kanske är det att betrakta som okej beteende när man är arbetskollegor, för att jag menar om man är man och hustru. Ja,
svår fråga. Alltså, har inte ni någon termosbryggare?
Jo, för fan.
Ja, men då borde ni väl bara sätta på en full kanna på morgonen.
Ja, men eller hur? Alltså det är det man tycker. Att
jag tar dem på morgonen, för det är en annan sak tycker jag. Mm. Om vi säger att hon eller du har satt på en full kanna på morgonen.
Ja.
Och sen tar den slut och sen så ska hon in i ett möte och ska ha en snabb kopp kaffe. Så hinner hon inte brygga en kanna. Då är det inte så konstigt.
Nej.
Men om hon däremot på morgonen innan arbetsdagen har satt igång tar en kopp nästkaffe, så är ju det en annan sak.
Men då är det ju någon typ av, alltså att man måste skilja på man och hustru och arbetskollegerrollen. Att det är liksom, alltså en snabb kopp kaffe innan ett möte. Då ska hon inte blanda in liksom mig och börja typ tömma diskmaskin och hålla på att göra liksom olika hushållssysslor. Utan då är det liksom fixa en snabb kopp kaffe och sätta sig.
Ja, verkligen. Då,
jag kan inte ställa liksom hustruliga krav på henne.
Nej, fast jag tycker inte att man kan.
Alltså, du tycker att man aldrig kan ställa några krav på något.
Nej men det, även en hustru kan väl ha saker att göra mitt på dagen. Åka iväg på en fotbollsträning och vilja ta en snabb nästkaffe. Och inte behöva då sätta på en hel kanna.
Du menar, alltså, vad tänker du på? Alltså att det ska köras till någon fotbollsmatch eller någonting?
Det finns för flera tillfällen i livet, inte bara kollegor emellan utan också man och hustru emellan, där det inte är rimligt att sätta på en hel kanna kaffe.
Jag är nog av den åsikten att det kanske också har att göra med att jag tycker att nästkaffe är ganska äckligt, men att det är
det är jätteäckligt, jag skulle aldrig ta det.
Nej, att jag kokar ju, jag menar, när jag är hemma själv så att säga, och om jag bara vill ha en kopp, för jag tycker att det är termoskaffe, jag tycker inte att det blir gott. Alltså när kaffe som liksom är för länge i en termos, det bryter ju ut olika sådana här sådana här som gör att det blir för bäskt och sådär. Alltså,
garvsyra.
Ja, det är liksom, jag tycker inte att det är liksom inget trevligt, så att jag vill ju inte göra en stor termos på morgonen, utan jag gör liksom någon slags förmiddagsbatch och sen så kan man göra en efter lunchen så att säga. Men jag gör nog hellre då.
Men då borde ni inte ha det problemet alls om du gör då 2 gånger per dag.
Nej, men det är väl mer att på efter lunchen att jag har märkt att det kaffet är slut, men att hon sitter med en neskaffekopp istället för liksom efter lunchen sätta på en termos så att säga.
Nej, den är svår. Så här, om det är under lunchen som det här kaffet görs och hon inte har bråttom, så absolut. Och då borde hon ju sätta på mer än till sig, ja. Verkligen.
Och då måste jag på något vis, det är också så här, jag måste vara lite lyhörd för vad det är för situation innan jag liksom ryter till och kastar ut kaffemaskinen genom köksfönstret av ilska.
Absolut, min värsta är sån där, det var ju, alltså jag har en moster som inte är, alltså hon är jättegullig och härlig, men inte så socialt skillad alltid, för att hon har alltid bott själv och inte varit med om det som jag, social träning varje dag med olika barns kompisar och sånt där. Så att när vi åt jullunch så frågade hon, ursäkta, finns det något smör? Jag hade glömt att ta fram smöret. Och då sa väl mamma eller pappa att ja, oj, vi glömde att ta fram det, det finns i kylen. Och då tog hon, hon hade sin knäckemacka vid bordet. Mm. Och sen så gick hon till kylen och drog smör på en kniv. Som hon återvände med och bredde sin macka. Och då blev både mamma och pappa jättearga. Mm. Och det var skitjobbigt, minns jag. Det här var väl över 30 år sedan. Men jag minns det som ett jättejobbigt barndomsminne.
Kastade de ut kylskåpet ur köket?
Ja, men nästan. Mm. Det var liksom gränsen till att de gjorde det.
Ja.
Och jag tyckte jättesyn om henne, för att hon fattade inte alls att det var något märkligt att göra. Så, för så gjorde hon alltid hemma.
Men så reagerar du aldrig på mina sådana där artighetsfadäser. Då blir du ju alltid fruktansvärt förbannad och indignerad. Och tycker att jag är en idiot som inte förstår hur man ska bete sig.
Vad då menar du? Hur reagerade du då? Jaha, du menar att jag precis, när jag var då barn så blev jag bara ledsen och tittade ner i bordet. Mm. Men vadå, när har jag tillrättavisat dig menar du?
Det är ju, alltså vilken ska vi ta? Alltså duschen är väl det mest kända exemplet.
Nej men vadå, då lät jag dig bara ta duschen och sen så pratade jag om det i podden, ja, med lugn röst några dagar senare.
Ja. Och gjorde tydligt att
om jag hade haft en podd liksom då så hade jag väl pratat med min moster.
En oborgerligt uppfostrad buse som liksom inte vet bättre.
Nej, jo men det, jag förstår att du vill gå först och så.
Ja, det är bra. Det är bra, ja. Tycker jag kan fungera som avslutningsord den här veckan. Detta avsnitt 448. Det är någon slags talmystik i det, tycker jag.
Ja, du pratade aldrig om pandemins kvardröjande. Jo,
nej,
det med Li att ni jobbar
ja, men
hemma.
Det var inte det.
Men det var ju inget positivt. Nej,
det hanns inte mer. Vi pratade istället om att vara sämst. Vi kan sammanfatta. Vi pratade om att utmana, gå utanför sin comfort zone och att våga vara sämst i olika sammanhang.
Mm. Mm.
Det tycker jag var
Vad ska du vara sämst på nu, veckan som kommer?
Alltså vad jag ska vara sämst på?
Eller framöver?
Eller vad jag är sämst på?
För att vad du ska vara sämst på för att utveckla dig?
Jag måste säga att hela det här...
hur ska du utmana din comfort zone?
Att sitta och skriva en bok tycker jag är att utmana min comfort zone, för att jag är så van att ha tydliga deadlines hela tiden, alltså som är bra, nu är jag färdig. Alltså det att man gör ett dagsverke, så är man så här, nu är jag färdig. Men nu är det liksom... Det tar ju liksom aldrig slut. Jag bara fortsätter ju med ett långt projekt och skriver och skriver och skriver. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är, det tycker jag är att avsluta på eftermiddagen och inte känna, alltså man kan känna viss tillfredsställelse att man har gjort någonting, men det är väldigt långt kvar tills jag känner att så här, nu är jag färdig så att säga. Bra,
tack
men
för att ni lyssnade.
Vi hörs vecka. Nästa vecka till att börja med.
Det blir kul.
Tjoflöjt.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.